Välkomna tillbaka till Extra. Jag börjar repa mig. Ni hör på min röst. Ni hör på min energi. Att jag är rejält upppumpad på min dunderhonung. Mina ADHD-medicin. Man ser fortfarande rubriker att någon har ADHD. Så här, nu har den kommit ut. ADHD, jag visste att det var någonting. Jag har alltid känt mig som en superstyrke tjej liksom. Nu hade förklarat så mycket. Jag vet inte riktigt hur det är med det där. Skit i det. Det är inte det som vi ska prata om, va? Jag sitter mitt i snöstormen nu utanför Sjöhistoriska. Det är ju ett gytter av människor som skämtar om det här på Instagram. Att hallå. Det var inte första april igår, eller vad är det här för... Det här vädret är ju ett skämt. Eller hur? Hallå, vad händer? Jag är bara glad för att existera, för att finnas till, för att leva efter förra veckans... Jag menar inte så att jag var döende eller så. Jag vet bara att jag uppskattar livet. Jag uppskattar också möjligheten att vara frisk. Jag hoppas att alla gör det ordentligt. Det låter ju otroligt klyschigt att säga, hörni, var tacksamma. Men det är verkligen så. Det är verkligen så. Efter såna här, jag är liksom fortfarande långt ifrån klar med den här, vad det nu var, sjukan. Det är fortfarande, det känns lite luddigt. Jag har då försökt göra allt jag kan för att ta igen mig. Tittat mycket film, som man ju gör. Klämde en hel del rullar, kan man säga. Det första när jag kom hem från sjukhuset var att kolla hela Young Royals säsongen. Och sen så kollade jag på Limitless och sånt där. För att, jag vet inte. Fan vet jag. Men det slog mig att ju mer jag då tittar på film, spelfilm liksom, och desto mer slår det mig hur genomkorkat det är med spelfilm. Alltså hur dumt det är. Det är så idiotiskt. Att, alltså, det kan ju vara ett feber eller något. Nej, men så var det bara att man får liksom originella tankar med lite feber. Det är bara, alltså, att sitta där framför tvn och bara gapa och bli matad av någonting som är liksom så här, så färdigt som det är. För så är det ju oftast. Alltså, det finns inte mycket kvar att tänka på när man kollar på film. Allting är liksom tänkt på åten. Det är färdigtuggat. Jag blir mer och mer framför tv en person som... Nej, men jag känner mig som en person som är en sån som får specialanpassad undervisning lite grann. Alltså en sån typ som... Ja. Alltså när jag kollar på film så känns det som att jag är en sån. Alltså jag har mina utmaningar. Alltså det känns som att det här är gjort för just mig. För att jag inte är kanske helt hundra. Så att vi gör någonting som är väldigt lätt för den här killen. Så att han får känna att han kan också existera. Han har rätt att finnas. Jag får vara här också. Nej, jag kunde inte komma liksom, slå bort tanken av att jag låg kvar där på sjukhuset. Under de här dagarna också efter när jag inte gjorde det. Alltså inte så här att jag fick byta avdelning från den här medicinska akutavdelningen. Och då sen blev det något skit, tänker jag. Att det blev någon sepsis, att det slog ut och hjärninflammation. Det blev inte alls bra där. Och så blev det några komplikationer. Det blev syretillförsel till hjärnan som blev lite snål. Den ville sig inte riktigt, så att det blev lite... Ja, det blev lite såna mörka hål på magnetröntgen i hjärnan. Och skador då som gjorde att jag kommer kunna leva i samhället. Kanske inte liksom som förut, men jag kommer kunna leva. Jag kommer liksom inte kanske heller veta om så mycket att jag inte är som andra liksom. Så då ligger jag då på någon form av liksom dagvårdsavdelning för så här återanpassning. Tänker jag. Men det var så det kändes. En sån avdelning där det finns här kulramar och sånt där för vuxna. Alltså man ska säga man gör framsteg. Man får rita också. Och så är det någon som det är någon som tränar på att gå där borta med en sån här gåstol, sån här bara fyra ben som bara man ställer framför sig, och någon som ropar bra, bra, bra Roland, tre till nu. Så kämpar de och kämpar de. En snäll avdelning, en sån. Eller hur? Det är väldigt snällt, det är liksom peppigt. Det är så här, personalen sitter på huk stämning, en sån avdelning är. Och jag är då också där. Jag är inte lika jävla illa åtgången som de andra. Jag är inte dum liksom. Jag är dum. Jag behöver bara lite mer tid än liksom, än tidigare på att ta till mig då saker. Att tänka igenom saker. Mina brorsor kommer att hälsa på. Och så. De tycker att de ser något glatt i blicken på mig när vi pratar om nyheter och så. Så de har ordnat med en sån här liten högtalare som man kan sätta på, och så sätter de på nyheterna, inte vanliga nyheterna, de sätter på inte barnnyheterna heller, de sätter på det här Klartext heter det, va? Det här, Sveriges Radio har ju något program som är heter Klartext, som är väldigt inkluderande, där det ska vara, men det är nyheter på klarspråk liksom. Ja, ni har hört det, va? Det är, alltså, det är något fint med det. Så här låter det då.
Polisen tycker att bråken på läktarna har blivit värre. Och de vill att fotbollsklubbarna själva också stänger ute fler av de som bråkar. Ulla Valdén, Klartext.
När jag lyssnar på det, exakt så känner jag mig när jag tittar då på film. Exakt samma känsla. Att, så här, tror de att jag är dum i huvudet eller? Vad är det här? Det är också någonting extra när man hör det här Klartext, det här att hon har någon dialekt också. Det adderar någonting, som att det blir ännu mer liksom. Nej, men det blir extra sorgligt på något sätt, för att det pekar på att det här bygger på någon sorts eldsjälsarbete liksom. Det är så här, frivilliga arbete, så här, församlingshemsmänniskor. Ni vet, sådana som inte går på midsommarfirandet med liksom barnbarn, utan som jobbar där på något sätt. De har en funktion där. De fixar med saft och bullförsäljningen. Liksom. Kort hår. Kort hår har de. Kort klippt grått hår. Och så pratar de pratar väldigt tydligt med oss som då behöver det. För att de har all tid i världen, de här jävla asen, på att hålla oss infantila, för det måste vara målet när de pratar så där. Och nu när jag hör henne då på klarspråk, så tänker jag ännu mer då, fan, vad var det där? Den här tanten, minns ni henne? Det är en tant med kort hår, mycket riktigt, krulligt. Hon sitter på golvet med raka ben. Det ser ut som att hon är placerad där. Det ser ut som att hon är alltså gisslan som är bortförd, för att benen är liksom en omöjlig vinkel. Men hon är glad ändå. Hon är inte gisslan, för hon är tant. Och hon är eldsjäl och kyrklig. Och hon sjunger den där jävla Kungen i djungeln.
Vem är kungen i djungeln? Vem är kungen på sjön? Vem är kungen i universum? Och vem är kungen i mig? Jo, J-E-S-U-S.
Jag vet inte mer, jag har gnolat på den där Kungen i djungeln, säkert dagligen i, när den nu kom, 15 år sedan, eller när den nu kom, när hon nu kom, tanta. Hon måste ju vara, hur är det med henne nu? Det är ingen som gör en sån här, Mauri hälsar inte på henne och så här, vad hände sen, grej, för att hon är inte kanske spelbar längre, så kan det vara. Hon har också en sån här dialekt, det är någon jävla dialekt. En eldsjälsdialekt. Är det en universell grej där med, ja, det är en dialekt som man ska ha för att man ska visa att, alltså, att man inte bryr sig, att man inte, jo, att man inte har ett eget liv eller något. Jag vet inte fan vad det är någonting störigt. Nej, men det är som att den här dialekten är anpassad till då, om jag leker vidare med tanken på att jag är en sån då, alltså som behöver bli talad tydligt med, alltså den är på något sätt anpassad till oss som har liksom delat kök, om man säger. Oss som är på dagverksamhet och pysslar ett par timmar om dagen. Och som har liksom föräldrar. som behöver avlastning några timmar om dagen, så då tar de oss till sina, eller till det här stället då, den här dagverksamheten, där man har ett litet skåp och man har sina pysselgrejer, och mamma Solveig säger att det är så fint så det man gör, och man blir behandlad som att man är efterliven, och man kanske är det också då, en liten aning då. Man har liksom remouladsås i mungipan, den nivån. Det är där allting möts, alltså dialekterna, tilltalet med oss som då tittar på spelfilm. Det gäller ju oss alla, att vi sitter där som idioter, som retarderade som as, och bara tar in. För det är så stendumt med spelfilm om man tänker efter. Tittarna behöver liksom inte bygga en enda bild på egen hand i huvudet. Det är liksom, allting serveras. Allting finns där. Det är som att de som har gjort de här filmerna, de är som den här kärringen med dialekt, som de sätter sig på huk vid våra rullstolar, där vi sitter framför fönstret på vår avdelning och dreglar. Och så säger de med sån här övertydlig röst som man pratar med utmanade människor, att det är kanske dags för mat snart. Och så öppnar de den här burken, den här filmburken. Och så har burken sånt där klick, va, för att man ska veta att den är ny. Ja, nej. Så är det någonting. De bara... Nej, vänta. Vänta. De bara, nu ska vi öppna en liten burkmat där. Där har vi den. Och så sätter de ner den där lilla plastskeden med senor och skrapar av undersidan på den där skeden. Sådär som ni vet att de gör. Föräldrar gör ju det när de matar sina äckliga ungar. De bara stoppar ner en sked och så skrapar de av undersidan varje gång, som att det alltid rinner där. Det behöver inte rinna, det är ingenting där, men de gör det ändå. Som reflex. Och så sätter de, ska de provsmaka själva också, vilket alltid har äcklat mig. När de provsmakar på mat, eller provsmakar, de känner att den är inte för varm, att den inte ska bränna lilla Fabian. Den ska inte bränna mitt barn här. Så kollar de det, så får de i sig lite tomatpuré. Nej, eller morotspuré i det. Fy fan vad äckligt. Nej. Uff, hörni. Det är då, så är det när de gör filmer till oss. Vad snackar jag om egentligen? Egentligen. Jag vet, det kanske bara är efterspelet som håller på här i min sjuka. Men... Fast det handlar heller inte bara om spelfilm egentligen. Det handlar egentligen om det, liksom, det mesta som vi människor konsumerar i form av media. Liksom. Dokumentärer också. Det är ju på många sätt ännu dummare att vi ska titta på verkligheten och få den överserverad. Nyheter också som berättas för oss. Och vi sitter där och nickar och tuggar i oss vad fan det än är. Och vilket motiv man än har med att visa oss just det. Jag menar alltså egentligen att det handlar inte om kvalitet egentligen, alltså att det finns dålig och bra film, utan om att hela liksom, den här typen av berättande är så analogt, alltså det är så ensidigt och liksom övertydligt, alltså det är så anpassat till människor som är då människor, enbart människor i egenskap av att de är mottagare, ingenting annat. Så när man sitter bredvid någon på ett bröllop, ni vet. Ibland så händer det ju att man sitter bredvid någon på ett bröllop. Och så märker man nu, fan i helvete. Nu har jag suttit och intervjuat den här personen i 3,5 timme. Han eller hon har inte ställt en enda fråga till mig på hela tiden. Han eller hon då, oftast han kanske. Nej, hon ofta också, ska jag säga er. Sitter bara och sänder eller låter sig bli intervjuad liksom. Och det, jag vet inte, det händer mig ofta. Det kanske är för att jag kanske är så ointressant då. Jag tänker på Leif G.W. Persson, den erbarmliga, det gamla jävla aset till gubbe. Har vi inte snart bara fått nog av honom? Har vi inte äntligen fått faktiskt nog av honom? För att om man då tänker på hur han är, jätteduktig säkert på polissaker, eller har varit, även om han är en sån som får svåra saker att låta lite för enkelt, som den här Agnes Wold, likadan. De bara sänder. De frågar ingenting. Har någon av er någonsin hört Agnes Wold eller Leif G.W. Persson fråga någon människa om någonting någonsin? Nej, för de är inte såna. De bara sänder. De är så invaggade i tron att de är briljanta att de har slutat ta in. De bara sänder. De bara litar på att alla vill höra dem. Och det vill de också kanske, ofta. Jag tycker det är efterblivet att sitta och slösa sin tid på att bara lyssna och inte fråga. Att inte ens ha den möjligheten, utan bara sitta där som ett fån. Nej, gud vad jag låter som i Sverige. Hörrni, de hjärntvättar oss. De vill att vi ska vara i systemet, fast vi ska inte lyssna. Vad heter det? We don't need no education. Det är väl lite sån, liten sån grej, va? Jag menar inte riktigt så. Jag menar faktiskt inte riktigt så. Eller så gör jag det. Det kanske helt enkelt är så att det finns en övertro på det här grundtilltalet att vi ska bara lyssna. Och så. Och inte liksom att det finns ingen rum för dialog längre. Utan det handlar bara om att vissa människor ska sända och resten ska lyssna. Och det blir efterblivet. Och jag menar nu inte alltså att hata på efterblivna. Jag har jättemånga vänner som hatar efterblivna. Och det är absolut ingen fel på dem. Min pappa hatar efterblivna också. Bara så du vet. Det är bara att jag har den här starka känslan av att vara liksom en automat. Rätt mycket just nu. Och särskilt då när man ligger sjuk ett tag och inte kommer för sig att agera. För man orkar inte. Utan det handlar bara om att ligga där och ta in. Men så länge det är så här som det nu är, då funkar ju. Alltså Julia Fransén, hon är en sån som också sänder. Då kan hon göra reklam för sin luftrenare oemotsagd. Den har ni sett. När hon har gjort en gig med någon och så argumenterar hon för hur bra den här luftrenaren är genom att
Det kan till och med vara bra mot ångest och stress och oro och sånt där. För när du andas ren luft och undviker de här skadliga partiklarna så kan nervsystemet slappna av lite mer. Därför kan en sån här luftrenare skapa en hemmamiljö där du känner mindre ångest och stress och oro. Eftersom kroppen mer naturligt kopplar av. Det kan också vara bra om du har sömnproblem eller om du känner dig
väldigt... Hon har ju nu faktiskt också lite sån dialekt, va? Den är också, det är någonting i det som gör att vi lyssnar. Vi lyssnar. Det är kul med Julia Fransén. Eller det är inte kul med henne. Det är kul med kändisar kommenterar heter ett konto på Instagram som är väldigt roligt. De är, vem det nu är, briljanta på att hitta såna här små nuggets. De lyfter också upp ett konto som heter Orkidébarnsverige. Jag vet inte om ni känner till det. Det är väldigt många som gör det uppmaningen. För de har typ 170 000 följare. Och det är alltså då en person, en tjej som heter någonting, som har startat den här, då, det här kontot. Och det är som en samlingsplats för då alla människor som anser sig själva vara högkänsliga. Alltså inte bara att de, men jag är lite högkänslig. Alltså de tycker att de är inte som andra. De är högkänsliga människor. Och det är då så här en peppande plats då för alla de här människorna. Alltså för de då, till skillnad från oss andra, så råkar de vara födda då med en finkänslighet som de säger, den är väldigt jobbig att leva med. Det är inte bara en gåva faktiskt, tycker de. Och så får man då guider då hos de här orkidébarn hur man ska överleva påsken till exempel, om man då är en av dem. Och så är det en massa saker som har en tydligen jättestark igenkänning bland alla högkänsliga som inte är som vi utan som är unika. Så här är då, lyssna på det här. Det här är alltså ordagrant, jag försöker inte göra mig rolig nu. 170 000 följare, obs, alltså. Då är det första så här, saker vi högkänsliga behöver för att överleva påsken. Så kommer det då, ska man swipa, då har de skrivit också. Kunna dra oss undan när vi känner för det. Punkt, det är den. säga nej till saker vi inte känner för. Det är också en sån grej som de behöver för att överleva påsken. Rutiner vad gäller sömn och mat. Det är också en sån sak som de behöver. Var snälla mot oss själva. Det är också viktigt. Och folk, vet ni, folk älskar det här. De är, alltså de känner sig så träffade. Det står så här i kommentarerna, och också ordagrant då. Jisses, tack! Och någon skriver, mår jättedåligt då vi har stambyte. Kaos, inget vatten, ingen toa, inget kök. Och som högkänslig så lider jag extremt mycket. Och någon annan skriver också, det verkar som att du känner mig trots att vi inte har träffats. Hur vet du hur jag funkar? Den här förståelsen för mig själv, underbar. Det handlar om saker där de säger att saker vi högkänsliga behöver för att överleva påsken. Kunna dra oss undan när vi känner för det. Säga nej till saker vi inte känner för. Ska de då påstå att det är syndrom på att de är sjuka på något sätt? Nej, det här gäller väl alla människor. Men alla människor, vi andra, vi har vett att liksom inte liksom ställa krav på vår omgivning hela jävla tiden. Utan vi, antingen så ställer vi upp och gör vårt jobb, eller så drar vi oss undan. Vi behöver inte kanske bara prata om det, utan man gör det bara. Men alltså, högkänsliga, de ska ha ett jävla riksförbund och låtsas som att de har speciella regler då. Att de behöver särskild rutin för sömn. Ja, men fan, gör inte det. Men de är sådana som kommer till jobbet och säger, men jag måste ha 8 timmar per natt. Jag bara, jag också. Vem, alltså, det vill alla ha. Men nu går inte det alltid. För att vi har ett jävla barn som, vad det nu är. Men de är såhär, nej men nu kommer jag behöver det. För att annars så... jag är högkänslig. Då måste jag ha det mer än du. Nej, du behöver inte det mer än jag. Du är inte högkänslig, du har bara tid att fundera. Du har väl suttit hela livet som jag har gjort senaste veckan och övertänkt saker, ditt jävla as. In i ledet med dig, eller skaffa en riktig sjukdom om det är så. Inte hålla på, sorry att jag brusar upp, men det är så otroligt provocerande när de tar den egenskap som högkänslig, som att det är också, det finns något skrytsamt i det också, som att de har en gåva, fast den är också jobbig, den här gåvan. Det är som när folk ska beskriva sin sämsta sida, som jag är lite för noggrann, jag är lite för envis, jag är för perfektionistisk. Ja, det är jag är sån. Det är jättestörigt. Så ni som är då högkänsliga, ligg lågt med det då, om det nu är så. Ta era regler och bäst fan ni vill liksom. Men påverka inte oss med det. Ni får sköta det där bäst ni vill. För det är, alla gör sitt bästa med sina liv. Eller hur? Ja, det gör vi. För alla har sin skit. Alla går igenom sina krig här ute. Jag, apropå det, apropå gå igenom skit då. Så, ja, men då måste jag då tacka Volt. Inte bara, ja men ni sponsrar, ja, men jag är sponsrad av Volt. Tack, jättebra. Tack Volt. Hej. Nej, jag vill tacka Volt på riktigt. För att, ja jag vet nu att det här är kanske inte det glammaste sättet att liksom pusha en sponsor på. Men när jag kom hem från sjukhuset så satt jag mig i soffan och bara stirrade. Jag var helt färdig. Och jag var helt utmärglad. Alltså bara, åt jag från Volt? Nej, det var inte så enkelt. För jag visste inte vad jag skulle göra. Jag kunde inte förstå mig själv vad jag skulle ta mig till. För jag var liksom bortom hungrig. Jag var inte hungrig, jag var inte sugen på någonting. Jag bara satt och stirrade. Och så pratade jag med Melina som hörde på min röst att det här... Det, nu är det... Killen mår ju inte bra. Alltså. Så hon sa till mig att okej, lyssna nu på din kropp. Inte försök tänka på vad du är sugen på. Du lyssnar på vad din kropp är sugen på. Så kommer den kanske säga någonting till dig. Och då bara, då gjorde jag det. Så bara, yakiniku. Det var så. Jag har fått så mycket, för mycket dropp. Jag är väldigt urlakad och alltså druckit så mycket att jag var helt urvattnad. Jag behövde salt. Och kroppen bara, yakiniku, behöver du, behöver soja och ris och kött. Och det var otroligt. Jag var in på Volt, beställde det från Jappi eller något heter det på Nybygatan. Det var den bästa yakiniku jag ätit. Nej, alltså innan jag hunnit ut ur duschen för att duscha av mig alla sjukhusdofter så plingar jag på dörren. Och det gör mig lycklig alltså. Så jag vill bara säga det, Volt, det handlar inte bara om lyx och flärd och nom, 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 en torsdagkväll, utan det handlar också i mitt fall om en livräddare. Det är inget skämt, det är på riktigt. Tack Volt för att ni finns. Jag har ju massor av relationsfrågor. Det kommer in så mycket. Det bara fortsätter komma in. Så fortsätt också gärna skicka in. Så kan vi väl ta några stycken sådana här relationsfrågor i veckan. Vad är min egenskap i relationer? Jo, det är att jag har ju gjort det mesta då. Jag har varit gift 2 gånger. Och skild 2 gånger. Jag har haft långa förhållanden däremellan. Som har slutat i... Men inte slutat så där i... Ja, vad mysigt och tack för den här tiden. Ja, ni vet. Jag har dejtat. Jag har gjort mina år. Jag har lärt mig mycket. Så man kan väl säga att jag kan mycket om relationer. Och jag delar gärna med mig av det. Om ni vill. Ja, så här kommer du att fråga. Hur kommer man över en relation som man själv avslutade och vill tillbaka till? Den är ju lite knölig den här frågan. För att, jag fattar inte riktigt. Om man vill tillbaka till relationen så är det väl bara att köra. Hur kommer man över en relation man själv avslutar och vill tillbaka till? Alltså, kör. Ta tillbaka då. Eller fan, vad är det här? Jag tror i sig att det är svårt ändå oavsett alltid att hålla på och bli ihop igen. Eller, ja, vi tar en paus nu och så kör vi igen efter sommaren. Det är döfött. Ja, men vi ska bli servos nu ett tag. Servos på prov. Ja, okej, lycka till. Tills du hittar de här frasiga fläckar på lakanen liksom hemma hos henne när du ska dit. Man kommer bara hålla på och misstro varandra. Jag tror inte att det är en möjlighet överhuvudtaget. Om det är slut så är det slut. Det finns ingen väg tillbaka. Det har aldrig funnits det. Det kommer aldrig fungera. Eller så, nej. Jag tror att det är kört. Så vad är svaret då? Hur kommer man över en relation som man själv avslutade och vill tillbaka till? Nej, men det gäller bara att få in det i huvudet. Att du vill inte tillbaka. Eller så här. Testa och se. Gå tillbaka och låt det vara braka. Där har vi det. På rim och allt. En annan fråga här. Hur känns skillnaden nu när du har träffat en ny efter att du har jobbat med dig själv? Ja. Det känns liksom inte som att jag har träffat en ny. På något märkligt sätt så känns det inte. Jag har träffat en ny tjej. Det känns inte så. Men jag fattar att det är så på pappret ju. Eller så här utifrån. Jag menar inte så här, ni vet inte hur det är. Det vet jag ju. Eller menar ju, men det är svårt att sätta ord på just det där. Då. Men okej, hur känns skillnaden? Det är en extrem skillnad på alla sätt och vis. Men jag vet inte om det beror på att jag har jobbat med mig själv. Eller att det är att hon är som hon är. Jag tror att det kanske är båda två. Eller jag tror att det spelar ganska stor roll att jag har jobbat med mig själv. Det betyder nog mycket. Jag hade ändå liksom förlikat mig med att det är rätt okej att leva ensam. Och det gör då att skälen att leva med någon då, som med Emelina, är liksom, de blir aktiva, de blir lustfyllda och inte så här, inte förväntade. Allting med henne är utöver. Det är extra, det är bonus. Vilket gör att man uppskattar det så mycket mera. Och så... Så jag skulle säga, men skillnaden är också att jag kan ju nu sätta ord på min skit mycket mera och mota Olle vid grind. Alltså jag kan berätta för henne hur jag fungerar och vad jag jobbar med också. Alltså inte vad hon ska acceptera, men så här är jag blir lite så när det är så. typ. Jag blir väldigt våldsam när jag har druckit liksom. Då får nej, jag skämtar. Men det finns någonting, det ligger någonting i att man ändå, att jag ändå är, jag vet var, vilken skit jag har och hur det kan påverka liksom ett förhållande. Så det är ju en stor skillnad. Ja, men sen också praktiska skillnader som jag säger att vi bor inte ihop och vi kommer inte heller få barn ihop, för att hon har barn och jag har barn. Alltså det är såna här också grundläggande saker som gör att det blir väldigt synkat och jämspelt redan från början, att det finns en schysst gemensam agenda på något sätt. Här kommer den. Hur kommer det sig att någon till slut alltid tröttnar? Ja, jag tror att man förväntar sig för mycket av kärleken på något sätt. Alltså man har en övertro på det. Man tänker att den löser allt. Den finns där och när den inte finns där längre så låtsas man att den finns där fast den inte gör det. Jag tror att man under de första åren under ett förhållande så låter man den här liksom kärleken överskugga, kan man säga så? Jo, men man låter kärleken överskugga väldigt många viktiga små saker i livet som man då liksom försummar eller sopar under mattan eller låtsas att man inte har behov av. Och sen när då kärleken blir lite liksom falnar lite, då kommer de fram igen och då är det omöjligt att sopa dem ännu längre under eller att ta itu med dem. Att ta itu med allt det som man har liksom förnekat. Jag tror att det är därför. Det är svårt. Alltså. Jag tror att det hela bygger på att man måste hålla det heligt redan från början. Alltihopa. Man måste hålla sitt förhållande som en idé, som en plan, som ett projekt nästan. För att det ska bli långvarigt på riktigt och inte bara långvarigt och tråkigt. För där är vi många som har varit i det här långvariga, pisstrista eller till och med destruktiva. Uff! Hur ser du på att prutta i ett förhållande? Kittlas du av tanken? Nej, jag ser inte det positivt alls, va? Att prutta. Nej, men det vore en sjukt trist grej, va? För ett förhållande att prutta. Nej, jag tror inte att det är bra. Man ska hålla avstånd på vissa sätt. Alltså inte så här att man ska vara rädd för verkligheten och så. För det kan man ju ändå lita på. De delarna kommer. Det gör de. Man kommer få se sjuka prylar i ett förhållande. Men jag tycker inte att man ska liksom försöka hitta dem heller. Jag tycker inte man ska drälla runt liksom, bara drälla runt naken hur som helst inför varandra om det inte är sexigt. Eller nej, men varför ska man göra det? Det är väl bara dumt att så här, avladda våra kroppar. Jag tycker att nakenheten ska vara laddad på något sätt. Så man pruttar inte med varandra. Sen är det i och för sig väldigt svårt. Det har jag ju märkt nu. Att det är en grej det här med att prutta. Alltså, det är så jäkla tidigt nu. Jag och Emelina lever ju då inte med varandra så mycket varannan vecka när vi har barn. Och då kan man ju prutta. Och sen plötsligt en vecka, då är det så här, nej, det gör vi inte. Man får inte prutta på natten eller på kvällen eller i sängen eller på, alltså, allt sånt där. Man känner ju då att man har ett behov av att prutta. Och man ömmar för alla som lever med varandra dygnet runt som aldrig kan prutta, för det kan ju inte vara nyttigt alltså. Skiten ska ut, det måste ut. Vad har vi här? Dela täcke eller ha separata? Ja, men det är ju delat. Alltså separata täcken, då kan man väl lika gärna ha separata sovrum. Det vore ju ännu bättre i så fall, för då får man ju faktiskt sova i fred om man nu vill ha den delen. Det är väl otroligt, alltså är det inte kanske det härligaste av allt att ligga naken under ett täcke bakom någon och bara passa in liksom. Det blir alldeles blir knöligt i farbrors knä. Vad ångrar du i tidigare relationer? Frågar någon, och det ångrar jag. Det är svårt att ångra. Man kan inte ångra saker. Det får man inte. Eller så här, det är meningslöst. Alltså, jag menar inte att det är meningslöst som att jag kan inte ta tillbaka något. Men man kan inte säga att man ångrar saker, men man kan väl säga då att jag, saker jag har lärt mig då kan man säga, om jag ska vara så här förnuftig, då har jag, jag har haft en alldeles för stark liksom vilja att göra andra nöjda, till den grad att jag har själv liksom blivit lidande, och då har jag då blivit missnöjd och inte känt mig då liksom uppfylld själv. Alltså, fattar du vad jag menar? Det är alltså saker som jag har gjort för andra. Alltså, obs, de kanske inte ens har bett mig om de här sakerna. Men det har gjort att jag har blivit en jävla butler till slut. Och så har jag offrat så otroligt mycket av min egen hjärnkapacitet och tid på idiotier som folk inte ens har uppskattat. Och då har jag också då hållit mig själv tillbaka och tappat massor karriärsmässigt, som nu, it's coming back nu. Och nej, men så det är nog mitt fel. Det mesta som har gått fel är det säkert mitt fel på många sätt. Det var att jag hittade mig själv liksom helt utan fördelar. Jag hittade mig själv i slutet och sa, vänta nu, jag har ju inga fördelar kvar. Jag går ju bara minus. Jag går minus på exakt alla sätt här. Alltså känslomässigt, ekonomiskt och livsstilsmässigt och yrkesmässigt. Jag går minus på allt. Och man kan göra det. Man står ut med det länge. Jättelänge. Men till slut så blir man, då tar man slut. Då finns det inget kvar. Så ja, jag har varit inte särskilt, kanske särskilt lätt att leva med. Jag är frustrerad på såna här saker. Att jag liksom har försökt plisa istället för att se om mig själv då, för att bli stark och kunna, ja, bli en liksom bättre och kunna göra bättre saker. Och sen så finns det ju såklart saker som jag har lärt mig då, som kan ju kanske bli allt för personliga. Och så, jag vill inte gärna hänga ut någon och så, men jag kan säga så här, jag kan då såga mig själv då. Jag har låtit mig själv bli en tråkigare pappa. Jag har låtit det ske. Och det kommer jag aldrig tillåta igen. Så kan man väl säga. Okej, och här då. Hur gör man om man stöter ihop med sitt ex som har betett sig illa? Ska man säga hej? Nej. Den personen som har betett sig illa finns inte längre. Jag skulle råda till att säga inte hej överhuvudtaget. Förneka den här jäveln tills du glömmer honom eller henne. Alltså det är klart att man kan leka the bigger person. Men om syftet är att få den andra att må dåligt, då finns det nog bättre sätt i så fall. Då är det bättre att spotta honom i ansiktet eller så. För att som det är nu, att säga hej, som att låta, alltså det känns som att det jobbar för dig att säga hej. Alltså det är en kostnad för dig snarare än att bara skita i det. Det här med hej är intressant. Ska man säga hej? Det är som den här dåren som är kompis med mitt ex som jag mötte på stan och som jag bara hej. Hon bara hej. Jag skulle ju fråga så här, hur läget? Så, då hade hon bara vänt bort blicken. Jävla töntigt. Jag bara stod och gapade och skrattade. Så vad är det här? Vad håller hon på med? Är vi sådana barn? Eller är hon en sån unge? Liksom, jag skulle bara säga team. Nej, men jag är team ditt ex. Vi ska inte. Det är så jävla fult det där med team när det tar slut. Jag åkte på ett sånt otroligt sånt teamskifte en gång när det tog slut. Som, alltså ett sånt bara, gäng av människor som jag betraktade som så här vänner verkligen. Så bara, nej, de hörde inte av sig mer. Så jävla knäppt. För att de hade boll. Team! Ja, det var ett namnkunnigt gäng ska jag säga. Och jag ska inte säga att jag är så liten i anden att jag kommer ge igen någon gång. Men någon gång, det finns särskilt en av dem som jag Ja, men jag kanske glömmer det också. Det gör jag säkert. Men jag skulle, jag leker med tanken på att det där, den där jäveln ska få igen någon gång. Fast hur mycket pratar killar om sina relationer med sina kompisar? Ja, men det här är en bra fråga. Här tror jag att saker skiljer sig åt väldigt, väldigt mycket mellan tjejer och killar. Min känsla då, inte vetenskaplig kanske, men det är att tjejer pratar väldigt mycket mer i negativa ordalag om sitt förhållande än killar. Och ja, men killar har liksom en förmåga att försöka hålla saker uppe utåt på något sätt. Alltså om det är ett bråk i en relation, då får tjejen stöd i att snubben är ett jävla as. Och killen, han får stöd i att han är ett jävla as också. Alltså killar, en killkompis som ringer, som pratar med en snubbe, då, alltså, då frågar man snarare, vad har du gjort för att förtjäna det här? Varför är hon lack? Vad har du gjort? Du fattar att du inte kan komma hem tre typ. Alltså att killkompisar ifrågasätter varandra mer än tjejkompisar som, där, som mer liksom hetsar upp varandra. Och så, det är min absoluta känsla. Men sagt, det är inte fakta kanske, men jag tror att killar problematiserar istället för att hetsa på. Tror jag. Jag ska... Fan. Det var nämligen en sak som... Om ni orkar. Det var en sak som föll på plats för mig ganska... Ganska nyligen. Jag hittade bara en rad i en sån här anteckning. Som jag läste. Och bara... Det bara sa junk i hela mig på något sätt. Och nu, jag menar nu inte att prata om min barndom så här, som att den är mer speciell än andras barndom. För jag vet inte hur det är med er liksom. Alltså, jag vet inte om det är så att ni är intressanta eller om ni hade en lycklig barndom. Eller, som man säger. Fast ni hade, jag vet att ni är intressanta. Ni hade ingen lycklig barndom. Ni hade er skit. Det kan jag säga. Det kan jag vara säker på. Jag har en stark känsla av det i alla fall. Ni är inte sådana som man stöter på ibland där ute. När man inte vet om den här personen ljuger eller faktiskt är så där okomplicerat glad och liksom på par med samtiden. Alltså sådana som säger att ja, men det begås inte mer brott nu än på 80-talet. Och, alltså, de, så här, tror de på det själv? Är det här autentiskt? Tror de på det själva? Alltså den typen. Nej, men våldet har bytt skepnad, vad man säger. Nej, men den upplevda otryggheten är kanske större nu. Men i antal brott, då är det fler. Då var det fler. Det var 30 000 gånger fler brott på 80-talet. Ja, men då var det ändå liksom att det var ett klotter på ett plank kanske. Och inte en gruppvåldtäkt. Men skitsamma. Jag menar bara den här typen som går runt och liksom, ja, men känner att de är så här. Ja, men jag lever i 2024 och tycker att det, allting nu är rätt rimligt. Sen vill man heller inte vara en sån typ som är så här. Nej, men du vet, man vill inte vara en sån typ som säger att någon är naiv. Ni vet, alltså ni vet exakt vilka vi är. Sådana som säger så här. Men herregud, Kalle, var inte så naiv. Jag blev helt varm innanför ögonlocken av liksom irritation när någon säger så till mig. Jag levde ett tag, en stund, ganska länge med någon som alltid höll på att säga sådana här saker. Alltså, när någon, säg att jag hade träffat en snubbe på stan och som en ny bekantskap som kanske var så här, jag kanske är ny vän liksom. Och så kommer jag hem och berättar det för henne och hon alltid bara, men fattar du inte att han försöker bara utnyttja dig, Kalle? Och jag sa att jag inte fattade det också. Hur då, menar du? Och hon bara, var inte så naiv, Kalle. Var inte så naiv. Och så blev det då ingen middag, ingen ny vän och så. För att jag vill inte göra henne liksom besviken. Jag vill inte förarga någon på det sättet. Så viktigt har det inte varit för mig att äta en sån här middag att jag skulle vilja göra någon lite besviken eller tycka att jag är naiv. Men jag har ändå känt nu i efterhand att fan, vänta nu. Jag är alltså både naiv och så avstår jag en möjlig vänskap här. Jag håller ju på att krypa in i mitt eget arsle och försvinna. Det är ju vad jag håller på med. För den där grejen om att jag var så naiv och att jag blev så utnyttjad hela tiden, det började sen också appliceras på mina liksom redan befintliga vänner. Och då blev det ju snabbt väldigt tomt. Men hur som helst, ni vet, man traskar fram ibland i sin vanliga takt i livet. Det går så här, man traskar på. Ibland står man still en stund liksom, utan att det händer särskilt mycket. Och så ibland så tar man 7 mila kliv. Man bara, där, dunk! Och jag tror inte att det går att bestämma sig så här, nu ska jag ta ett 7 mila kliv. Utan de bara händer, man måste invänta dem. Och i ett sånt här kliv då, eller efter ett sånt här kliv så, som jag har gått nu, där en stor pusselbit har liksom fallit på plats, så fattade jag, ja, inte helt, inte allt då, men varför jag till stora delar har varit en rätt oharmonisk person på många sätt. Och jag säger inte att jag är så jävla harmonisk nu alltid, men man ska vara försiktig med folk som säger att de är harmoniska, för övrigt då vet man att de inte är det. Nej, men det som jag fattade efter det här klivet, det var att problemet för mig var inte problemet, om ni fattar vad jag menar. Problemet var inte problemet. Det var liksom sanningen. Ja, okej, hur då? Ja, då jag satt på mitt skrivbord. Jag har gjort ett arbetsrum hemma. Jag tömde Tom Allans gamingrum och gjorde det till arbetsrum. Tyckte att det var ändå rimligt. Och så satte jag mig själv på då mitt skrivbord som en spelpjäs. Alltså en tändare var jag. Och så tittade jag på det här bordet ovanifrån. För att se då hur saker blev som de blev. Jag försökte liksom bygga en bild. För det blev så tydligt när jag satte upp allting på det här sättet. Rent fysiskt och inte bara så här diffusa tankar och känslor och minnen och skit. Utan jag tittade på det. Och så tittade jag på min spelpjäs då, den här tändaren. Som stod på kanten av bordet och var jag. Och så tog jag bort alla känslor av liksom medlidande och sånt där jidder runt den här pjäsen. Och så, jo, Kalle, nej. Jag bara såg, där är personen Kalle. Och så frågade jag Kalle, okej, vad är problemet? Och så tittade jag på resten av bordet där jag gjorde andra pjäser. Så, alltså det var hela spelplanen det här bordet. Så det var mamma och pappa, det var mina två mässingsljusstakar som står på varsin sida av bordet. Och Alex var en dosa, Appletini. Och Nicke var silverburken med mina dundermediciner. Och en kaffefläck fick bli hemmet, vilket det nu var. Alltså ett hem då. Och så hade jag Den gamla havet, boken, den var skolan. Och så hade jag såg lite kaksmuler, det fick vara liksom släkt och vänner, det sociala. Så tittade jag på alltihopa och försökte spela upp det som det var. Och allting blev så tydligt att problemet, alltså, när jag sa att problemet är inte problemet. Problemet var inte att mamma drack, eller att pappa var gammal, eller att jag inte fick omsorg, eller att jag var smutsig, eller att vi flyttade runt och bytte skolor hela tiden, eller att jag blev slagen, eller att jag inte hade någon liksom trygghet. Allt det där var ju dåliga saker såklart, men det var inte problemet. För problemet är det som kom sen. Alltså, jag fick alla de här slagen med det här, alltså alla de här dåliga sakerna. Och jag fick skadorna. Och vad gör man då när man får såna slag och skador? Vem vänder sig ett barn till om man behöver hjälp och tröst och trygghet? Ja, men till mamma eller pappa då såklart. Men det gick ju inte i mitt fall. För att mamma och pappa hade ju lite deras fel ju lite grann kan jag säga. Och det fanns heller ingen så här släkting. Så många har ju ofta normal någonstans i sin närhet. En mormor eller en moster eller en kusin eller fan någonting. Någon sorts normal, ett lackmuspapper. Att, liksom, en vit balans att vända sig till och få hjälp. Och fråga, är det här rimligt? Är det här bra? Är det riktigt? Jag hade ingen sån. Det fanns ingen sån. Eller det fanns ju släkt och så, men de hade väl sina liksom skygglappar på det. Eller så sket de i det bara. De såg ju allt såklart, garanterat. De visste exakt vad som pågick, men de sket i det bara. De orkade inte. Så kan det ju vara. Så jag hade alltså ingen vuxen jag kunde vända mig till. Inte en enda person fanns. Jag hade bara då mina bröder. Men jag hade egentligen bara en av dem, för att Nicke var inte heller spelbar. För han överlevde genom att stänga av och stänga in liksom, för att klara sig. Det var hans sätt. Och att jag då i det här enorma behovet av någon av hjälp då, av liksom trygghet och någon att se upp till och lita på, då hade jag bara Alex kvar. Problemet är bara att Alex var ju ett barn han också. Hur skulle han kunna axla det liksom ansvaret? Det sket jag i. Han fick bli den personen ändå, för jag hade ingen annan. Det fanns inget val. Det blev Alex. Så en 9-åring lät en 12-årig storebror bli liksom vårdnadshavare. Alex var min vårdnadshavare. Faktiskt. Alltså ett barn, Alex då, lärde mig vad som är rätt och fel. Det var inte så att han försökte. Det var ingen plan, det var inget uttalat. Men han blev ju mitt rättesnöre. Alltså han blev ju det som mamma och pappa skulle varit. Problemet som dök upp, ännu ett problem då, det var ju att sen så blev han större och så lämnade han mig. Och jag blev då ensam kvar, helt ensam. Då hade jag ju faktiskt ingen alls överhuvudtaget. Och då menar jag absolut ingen skugga över honom. Han visste ju inget över det här. Och han har inte bett om det. Det var inte hans vilja alls. Han hade ingen aning om antagligen att jag hade honom som vårdnadshavare. Han var ju ett barn. Och sen så, när vi blev ännu vuxna då, så gick han till sina kompisar och byggde sitt liv. Medan jag då fortfarande inte hade någon. Utom honom. Som jag hade då mist. Vad sorgligt va? Egentligen va? Men sorgligt är det. Men det gör ju ingenting. Eller vad gör det någonting? Nej. Det var det. Nej, men jag vet inte om ni fattar vad jag menar. Med det här. Och jag tror att det kanske inte är så heller så särskilt jätteovanligt att ha delar av det här i sitt eget liv. Att man som barn sätter sin tillit hos människor som inte har bett om den eller vet om att man gör det. Och sen när de försvinner så blir man... Då blir det tufft alltså. Och med den vetskapen kanske då man kan gå vidare och bli stark. Och så, när man är 44 år gammal och sitter i en bil och poddar. Ja, vet, när jag spelar in så måste jag stänga av fläkten och värmen, så då blir det kallt. Så nu sätter jag på värmen igen och beger mig hemåt. Och så hörs vi igen mycket snart. Och då jag ska bli ännu mer stringent. Heter jag. Och så. Vi hörs snart. Ja, det gör vi. Hej då.